Jag har en rubrik på dagens predikan som heter Jesus kommer tillbaka igen, lika med världens största hopp. Jesus kommer tillbaka igen, lika med världens största hopp. Klimatkris kan tvinga 216 miljoner människor på flykt till år 2050. FN säger klimatförändringar gör världens konflikter värre. Ekolog, klimatet kräver en förändrad världsordning. Ingen är säker längre. Klimatkrisen är här och nu. Forskare, vi har försämrat oddsen för oss själva. Klimatet handlar om liv och död, inte om isbjörnar. De här rubrikerna, det är bara ett axplock när jag sökte på ordet klimatkris på en nyhetssajt. Då kom de här rubrikerna och många, många, många andra upp. Det är en extremt dyster bild av framtiden som målas upp. Och inte bara målas upp, utan som utspeglar sig rakt framför våra ögon just nu. Sommaren 2021 har präglats i många länder av en extrem hetta. Och stora, stora bränder på flera platser. Samtidigt som stora skyfall och floder som har drängt och verkligen plågat Europas befolkning. De bilderna från Tyskland där samhället liksom nästan bara har liksom sköljts bort. Och till och med vårt eget land. Fråga den som bor i Gävle hur det har varit. Nu är detta inte en predikan specifikt om klimatet, utan en predikan om hopp om den sista tiden, om Jesu återkomst. Men det är klart att det kristna hoppet också innefattar hela skapelsen. Det kan vi läsa också om i Romarbrevet 8, men vi hörde också det i texten. Det finns någonting i hela skapelsen som kommer liksom att påverkas och som påverkas av att Jesus kommer tillbaka. Och det är så drastiskt när Bibeln beskriver det, så Bibeln säger att allt det vi ser här och nu ska en dag upplösas och försvinna i eld. Och man tänkte, jag måste fundera på, hur tänkte folk när de hörde detta första gången? Hur är det möjligt? Vi vet ju att det är möjligt, det är bara ett knapptryck ifrån någon som sitter på kärnvapenarsenalerna. Så är det en verklighet. Det gör att vi förstår att vi lever i den sista tiden. Ofta har ju kyrkan anklagats för att skrämma folk med det här budskapet om dom och undergång. Men jag tror inte att det är från kyrkan som den här rösten hörs starkast idag. Det är sant, och vi har ju själva hört att Bibeln talar om dom, om världens undergång. Men, och det är det som är själva grejen, det är det som är själva poängen, det är det som är hoppet, det slutar aldrig någonsin där. Det gör inte det. Det slutar ju med att Bibelns budskap är liksom glasklart. Det kommer att bli bra. Gud har inte övergett detta. Gud vet precis exakt vad han gör. Och enligt det löfte som var så tydligt för Petrus på den här tiden, så står det: vi väntar på nya himlar och på en ny jord där rättfärdighet bor. Och läser man Bibelns sista bok, så ser man liksom hur Gud liksom för hela den här sista tiden. Det går genom prövningar och eländes elände. Men det slutar inte där. Det slutar inte där, kära älskade vänner. Var inte rädd. Det är egentligen det budskap jag skulle vilja säga. När du läser om allt elände och du kanske hör om inte vi gör si, om inte vi gör så, så kommer det bli detta och det kommer bli det här. Var inte rädd. Var inte rädd. Var uppmärksam, var alert, var på tårna. Men var inte rädd. Var inte rädd för det som är. Var inte rädd för det som kommer. Därför att Jesus Kristus Guds son skall en dag komma tillbaka igen. Och då kommer han som fridens och fredens herre och furste och sätter ner sina fötter här. Profeten Jesaja i Gamla testamentet får en uppmuntran att förmedla till Israels folk. En uppmuntran som vi kan ta till oss idag fast den är flera tusen år gammal. Lyssna vad det står i Jesaja 43. Nu säger Herren, han som har skapat dig, Jakob. Han som har format dig, Israel. Var inte rädd. Jag har återlöst dig. Jag har kallat dig vid namn. Du är min. Om du måste gå genom vatten, är jag med dig. Eller genom strömmar, ska de inte dränka dig. Om du går genom eld, ska du inte bli svedd. Lågan ska inte bränna dig. Varken vatten eller eld eller något som sker skall kunna skada Guds folk. Den sista tiden präglas enligt Bibeln av besvärligheter och härligheter. Nöd i skapelsen, det läser vi liksom om här, liksom hur liksom det vrids och vänds. Det är så som att hela skapelsen väntar som i födslovåndor. Och Bibeln talar också om en tydlig bortvändhet från Gud i den sista tiden. Det kommer att bli en tuff tid. Petrus skriver det. I de sista dagarna kommer människor att håna den som tror på att Jesus ska komma tillbaka. Det är inte så tufft i och för sig. Det kan väl vara lite jobbigt om någon säger haha, varför inte Jesus kommer tillbaka och så vidare. Det kan vi nog klara av. Men Bibeln talar också om, Paulus skriver, du ska veta i de sista dagarna blir det svåra tider. Människor kommer att, och så räknar han upp en bild på en människa. Man bara tänker, käre Gud, det är som en spegelbild rakt in i vår tid. Jesus talar om detta. Han säger i Matteus 24 och kapitel 9, vers 9, att i de här dagarna ska man utlämna er som tror till lidande och döda er, och ni kommer bli hatade av alla folk för mitt namns skull. Och det är som att oroligheterna och nöden i den sista tiden trycker på mer och mer. Det är som ett skruvsträd som dras åt. Och Uppenbarelseboken kapitel 12 och vers 12 ger liksom en hint, tänker jag, om det. Det står så här: jubla därför ni himlar och ni som bor i dem. Men lyssna, men ve dig, du jord och du hav, för djävulen har kommit ner till er i stor vrede eftersom han vet att hans tid är kort. Det är liksom präglingen av den tid vi lever i. Och Lukas evangeliet säger Jesus, när det här börjar hända, när ni ser det här börja ske med att det trycker på, med att det blir krig, det blir rykten om krig, det blir hungersnöd, det blir jordbävningar, folk ska resa sig mot folk och så vidare. När allt detta börjar hända, det börjar hända, så räta på er och lyft era huvuden, för er befrielse är nära, närma sig. Och Jesus säger också i Johannes evangeliet 16 kapitel: detta har jag sagt er för att ni ska ha frid i mig. I världen får ni lida, men var frimodiga, eller var vid gott mod. Jag har övervunnit världen. Så yes, Bibeln talar om besvärligheter. Bibeln talar om en stor nöd. Bibeln talar liksom om det här glasklart. Läs gärna de sista kapitlerna, kapitel 24 och 25 i Matteus evangeliet, kapitel 11 och 12 i Markus evangeliet, kapitel 21 i Lukas evangeliet. Så ser du när Jesus själv beskriver de här dagarna, han säger så här: den där nöden har Gud förkortat för att annars skulle ingen klara av den nöden. Liksom han drar på ganska så rejält faktiskt när man läser om det här. Men Bibeln talar inte bara om härlighet, besvärlighet i den sista tiden. Bibeln talar om härlighet. Bibeln talar om att i den sista tiden, precis som Petrus säger, Herren dröjer inte med att uppfylla sitt löfte, som en del menar. Nej, han har tålamod med er, eftersom han inte vill att någon ska gå förlorad, utan att alla ska få tid att omvända sig. Och Jesus säger, detta budskap om riket ska förkunnas som ett vittnesbörd för alla folk. Sedan ska slutet komma, så att parallellt med tider av besvärlighet så är det tider av härlighet och tider då människor kommer till tro, som kommer att prägla den sista tiden. Och på pingstdagen när anden kommer så står det ju att detta är det som profeten har sagt. I de sista dagarna ska jag utgjuta min ande över alla människor. Och det är som att den där utgjutelsen av anden, den kommer våg efter våg, på plats efter plats. Och det är ju faktiskt så idag att statistik, finns ju statistik på allting, att det har aldrig kommit så mycket människor till tro på Jesus som det gör nu. Och om utvecklingen fortsätter som den gör nu i Kina, så kommer 2030, kommer Kina vara det land där det finns flest kristna. Vem kunde tro det? Men Gud är färdig. Gud kommer söka upp. Gud vill, lyssna noga, han vill att människor ska bli frälsta. Han vill att människor ska ha tid att omvända sig. Det är som att, ja, men vi väntar lite till. Vi väntar lite till. Ja, men det är ju inte så bra. Nej, men vi väntar lite till. Men all ordet visar. Ja, men vi väntar lite till, lite till, lite till. Någon mer. Ska få chans att ta emot honom. Och jag tror faktiskt, eller mitt hopp är, ibland kanske jag inte ens tror det, men jag hoppas i alla fall. Jag vill att det skulle vara så, att det skulle komma en sån våg till över det här landet. Då många, många människor kommer till tro på Jesus. Jag önskar det av hela mitt hjärta. Ibland när jag ser mig omkring så kanske jag inte bara säger yes, jag är ni med? Utan man kan fundera. Men vad jag vill är att det kommer en våg över Sverige. Att det kom en våg över Skåne, över Hässleholm. När människor liksom inte bara i en, två, tre, utan människor i hundratals, kanske i tusentals, bara kommer, vi måste få lära känna Jesus. Ja, jag längtar efter det. Gud, förbarma dig, kom över oss. Vi är tacksamma för vår historia som snart är 100 år. Vi är tacksamma för vad Gud har gjort. Vi är tacksamma, men vi längtar efter en tid, Gud, då detta får ske innan du kommer tillbaka igen. En ny tid, en tid av väckelse. En tid då människor böjer sina knän och säger, ja, men du är Herre, du är konung, jag vill följa dig. Så det är besvärligheten, men jag tror också det är härlighet, och det är en kombo av detta, och vi lever mitt i detta mishmash. Vissa saker kommer att bli jättebesvärliga och vissa saker kommer att bli superhärliga. Men, säger Petrus, efter hans löften ser vi fram emot nya himlar och en ny jord där rättfärdighet bor. Mitt i den här tiden som vi lever i så har vi blicken framåt riktad. Vi lyfter upp den. Jesus säger, räta på er, för befrielsen närmar sig. Det finns ett hopp som aldrig kan dö. Och det är en kärlek som Gud gjuter in här i våra hjärtan när vi kommer till tro på honom. Vi både väntar på det som ska komma, samtidigt som vi bär ett frö av det inom oss redan nu. När börjar evigheten? När börjar evigheten? Jo, men Bibeln säger evigt liv är att lära känna honom. Där, du min vän, när du tar emot Jesus Kristus, då har du övergått ifrån döden till livet. Evigt liv är att lära känna honom. Det är därför som Jesus säger, den som tror på mig ska leva om han än dör. Därför att det som Jesus har gjort med dig, det är det det där det börjar. Det är ett frö, insått. Och det är därför som vi känner. När vi sjunger, det var en del svåra ord på den här psalm 300, eller segertornet 300. Det är bilder där om Babel och Jerusalem och allt möjligt där, ni vet. Men vi har liksom någon slags härligt där sången där ska brusa. Det finns liksom någonting vi känner bara när vi sjunger. Gud, det finns något mer. Det finns något mer. Vi bär det här på insidan. Halleluja. Så var inte rädd. Han gör allting nytt. Bibelns sista bok, Uppenbarelseboken, den kan ju vara svår att förstå när det gäller alla detaljer. Varför kan jag tycka det? Men dess huvudbudskap är så otroligt tydligt. Vi behöver inte vara rädda för det som kommer att hända. Och därför så börjar Uppenbarelseboken med just med en uppenbarelse om Jesus själv eller av Jesus själv. Johannes, han får se Jesus i all sin härlighet, i all sin makt, i all sin himmelska prakt. Och det är en sån överväldigande syn. En sån överväldigande syn så han bara sjunker ihop som om han vore död. Liksom bara, psh, som att hela luften går ur honom. Bara. Det är så heligt, det är så mäktigt, det är så intagande. Och då går Jesus fram till honom och lägger sin högra hand på honom och säger, var inte rädd. Var inte rädd. Var inte rädd. Jag är den första och den sista. Jag var där, men jag lever i all evighet. Jag har nycklarna till döden och till dödsriket. Här har vi utgångspunkten när det gäller den sista tiden. Det är Jesus själv. Han som säger till dig, du var inte rädd. Var inte rädd. Var inte rädd. Jag lever. Jag lever i evigheternas evighet. Den levande Jesus. Jesus säger i Johannes kapitel 14 av vers 3. Att jag ska komma tillbaka och hämta er till mig. För jag vill att där jag är, där ska ni också vara. Och jag ska bereda en boning för er. För i min faders hus finns många rum. Jesus, han har lovat att komma tillbaka igen. Och när han lämnar i jorden, på Kristi himmelfärdsdag, de står och tittade så här. Och tittar upp mot det. Då kom änglarna och de bekräftade det Jesus sa. Nej, men han som har lämnat som ni har sett nu. Han ska komma tillbaka igen. Den Jesus ska komma tillbaka på samma sätt. Och gång på gång i Bibeln, i Nya Testamentet så står det som en uppmuntran. En uppmaning och som liksom en come on grej. Att Jesus ska komma tillbaka. Lyssna vad Paulus skriver i första Thessalonikerbrevet. Jag säger det själv får ni höra. Det är inte så lätt att få till. Thessalonikerbrevet. Ja, där satt det en gång till. Så här står det. Vi säger er. Detta enligt ett ord från Herren. Vi som lever och är kvar till Herrens ankomst, vi ska inte alls komma före de avsomnade, alltså de döda. När en befallning ljuder, en ärkeängels röst och en Guds basun, då skall Herren själv komma ner från himmelen och de som har dött i Kristus ska först uppstå. Därefter ska vi som lever och är kvar ryckas upp bland skyar tillsammans med dem för att möta Herren i rymden. Och så ska vi alltid vara hos Herren. Trösta nu därför varandra med dessa ord. Det här är ett otroligt löfte som Bibeln ger. Ett otroligt löfte. Ett fantastiskt löfte. Vi skall ryckas honom till mötes. Ja, hur ska det gå till? Ingen aning, men det ska bli fantastiskt roligt. Kan man använda det ordet i det sammanhang? Ja, jag tror man kan det. Det ska bli fantastiskt roligt. Och härligt och underbart. Det kommer en tidpunkt. En särskild tidpunkt som bara Gud vet. Då är det en signal. Det här talas det om basuner. Eller en basun, va? Just en Guds basun, en ärkeängels befallning, en befallning, en ängels röst. Då, liksom, det bryter in någonting i tid och rum. Och då hämtar Jesus hem dem som tillhör honom. Han ska komma tillbaka igen. Han ska komma tillbaka igen för att hämta. Och han kommer bjuda på fest. Han bjuder på fest. Det är både dukat och det är bokat hos Herren. Det är en himmelsk bröllopsmåltid som väntar. Det finns en inbjudan till dig och du kan bara säga, men jag vill vara med på den här festen. Gud bjuder dig. Gud bjuder mig att vara med. Och sen så kommer det antagligen att vara så, det Bibeln liksom beskriver är att Jesus hämtar hem sin församling och då försvinner härligheten ifrån den här jorden till att bara vara besvärligheter faktiskt. Lite enkelt sagt. Vi firar Herrens måltid, men det är inte sista grejen som sker. Därför att det kommer att hända, vi ser i slutet på Uppenbarelseboken, efter ett tusenårigt fredsrike som Gud ska etablera på den här jorden. Inte gå in i detalj här nu, därför att det är en predikan kort här. Och en tid av dom, så kommer Gud att göra det han säger här i andra Petrusbrevet. Han kommer skapa en ny himmel. Han kommer skapa en ny jord. Det gamla är förbi. Det är utnött. Det är liksom över. Och så här står det. Och jag vill läsa detta. Ifrån Uppenbarelseboken kapitel 21. Vill du veta hur det går? Läs Bibeln. Där står det. Och det har stått där i flera tusen år. It's no secret. Ingen hemlighet. Så här blir det. Facit. Och jag såg en ny himmel och en ny jord. Den första himlen och den första jorden var borta och havet fanns inte mer. Och jag såg den heliga staden, det nya Jerusalem, komma ner från himlen. Bara det ser en stad komma ner, hur ser det ut? På en nyskapad jord, ja. Redo från Gud, redo som en brud som är smyckad för sin man. Och jag hör en stark röst från tronen. Se, nu står Guds boning bland människorna. Han ska bo hos dem. De ska vara hans folk. Och Gud själv ska vara hos dem. Och han ska torka alla tårar från deras ögon. Döden ska inte finnas mer. Ingen sorg, ingen gråt och ingen plåga. För det som förr var är borta. Hela de där orden att de står där. Förr var är borta. Underbart. Förr var är borta. Och han som satt på tronen, se, jag gör allting nytt. Och han sa, skriv, för dessa ord är trovärdiga och sanna. Och han sa till mig, det har skett. Jag är A och O, begynnelsen och änden. Och den som törstar ska jag fritt ge ur källan med livets vatten. Den som segrar ska få detta i arv. Jag ska vara hans Gud, han ska vara min son. Men de fega, de otroende, de skändliga, mördarna, de sexuellt omoraliska och kultisterna, avgudadyrkarna och alla lögnare ska få sin del av sjön, i sjön som brinner av eld och svavel. Detta är den andra döden. Därför ger vi inte upp. Därför håller vi blicken fast. Därför fortsätter vi att vandra. Hur saligt att få vandra. Det finns en riktning för den som har tagit emot Jesus Kristus. Och det finns ett mål. Och det målet, det är himlen. Det är himlen. Jesus säger till oss gång på gång om den sista tiden. Håll er vakna. Var på alerten. Var i full tjänst. att tjäna honom. Och texten som vi läste så uppmanar Petrus oss: lev heligt, lev i Guds fruktan. Här med blicken fäst mot att det du vandrar emot dag för dag är en dag, en stund, en sekund närmare den där rösten som säger: nu är det dags att komma, Jesus. Vi går emot den tiden. Vi går inte mot eländes elände. Utan vi går emot en härlighet. Du ska ryckas upp honom till mötes en dag. Hur mäktigt blir inte det? Det finns ett pris. Det finns en segerkrans. Det finns en vila. Det finns en himmel att kämpa mot. Är det nu besvärligt, så kan du få det härligt, sjöng vi i söndagsskolan. Det har jag kommit till mig nu bara, det märkte ni ju. Om du släpper Jesus in, har du det besvärligt, kan du få det härligt. Och det är sant, verkligen, på ett visst sätt. Sen betyder inte det att du aldrig har besvärligt. Men det handlar om frälsningen givetvis. Halleluja, det finns en himmel att kämpa emot. Gud vill att så många som möjligt ska omvända sig. Och det är därför det dröjer med Jesu återkomst. För att Gud vill inte att människor ska missa målet att gå evigt förlorade. Och det går liksom inte att komma ifrån. Och kanske ligger det här i som kyrkan har blivit anklagad för, att man skrämmer. Ja, hur man än vrider och vänder på det här budskapet om Jesu återkomst, så går det inte att komma ifrån. Det finns en sida av allvar. Det gör bara det. Alltså, hur man än, det är där liksom. Det är det. För det är så här. Det ordnar sig inte bara av sig själv. Jesus har gjort allt möjligt. Från hans sida är det inga problem. Du är så välkommen. Hans famn är vid öppen. Men du kommer inte till himlen för att du har varit snäll, god, bussig, allmänt schysst, human, eller vilka ord du vill använda. Eller för att du i dina egna ögon: jag är ju inte sämre än någon annan. Det finns bara en väg in. Och den går genom Jesus Kristus. Och tron på honom. Som leder oss till att du och jag här och nu böjer våra liv inför honom. Och bekänner det som redan är: Jesus, du är Herre och Konung. Och jag vill leva mitt liv för dig. Jag vill lära känna dig. Det är de som tillhör honom. Det står att Herrens dag kommer som en tjuv. Men den är ingen tjuv. För när Herren kommer för att hämta, så hämtar han bara det som tillhör honom. Så är det. Och det är inte för att skrämma dig som jag säger. Utan jag säger detta därför att det här är vad Bibeln säger. Det här är vad Guds ord säger. Här finns ett allvar, men inte så att det ska skrämma dig. Tvärtom skulle jag säga: men du, här finns ju vägen. Här är det ju öppet. Du behöver inte stånga dig blodig i allt du själv håller på med och mixtrar och försöker bli någonting. Det är ju öppet. Kom. Hörrni, det går inte att leva som kristen på någon typ av autopilot. Att jag en dag kommer till tro och jag låter döpa mig, sen så bara lever jag som om det inte liksom betyder någonting. Utan det är en vandring i tro varje dag. Det är ett steg i taget, en dag i sänder med honom. Ni vet, alla är välkomna. Men det märkliga är ju att alla inte väljer att komma. Så är det ju. Nej, jag har inte tid med det där. Jag får bli någon annan gång. Nej, jag är inte religiöst lagd. Du har hört alla möjliga uppfattningar. Jag tror inte på det. Det finns 1000 skäl. Alla är välkomna. Idag på morgonen så Jag är en sån här sångpastor, ni vet. Jag sjunger kanske inte så bra, men jag har alltid sånger i huvudet. och inne mig. Och det var en gammal 70-talare som jag tror jag lyssnade på 10 gånger. Visst var det 10 gånger typ, Maria? Ja. En sångare som heter Ingemar Olsson. Känner ni till honom? Ni som är äldre här i församlingen, ni känner till Ingemar Olsson, får jag se. Ja. Ni andra. Vet, minns du sången? Det är inte alla som ens kommer ihåg den, så att man har inte så mycket att minnas. Men den här mindes jag, och så gick den så här. Kom om du vill. Kom om du kan. Ingen i hela världen är som han. Jag sa, kom om du vill. Kom om du kan. Ingen i hela världen är som han. Nu kan ni den. Åh, kom om du vill. Kom om du kan. Ingen i hela världen är som han. Och jag bara tänkte den där. Det talade till mig faktiskt. Det är för det vad Gud säger. Kom om du vill. Kom om du kan. Ingen är som Jesus. Ingen är som han. Det är vår livs resa. Halleluja Jesus. Halleluja Jesus. De som en dag står där inför Gud. Det finns en fantastisk beskrivning i Uppenbarelseboken kapitel 7. När Johannes som har skrivit, han får se liksom alla de, det går inte att räkna dem, människor som står inför tronen. Alltså inför Gud i himmelen en dag. De är så många. Och han ser det där liksom. Och de sjunger och de prisar och det verkar vara väldigt härlig stämning. Och så har han ju liksom en ängel som är samtalspartner lite med honom som undrar liksom och pratar med honom. Och så säger en av de äldste, så var det, en av de himmelska ledarna, säger till honom. De här som är klädda i vita kläder, de som står här, vilka är de? Var kommer de ifrån? Det är så här retorisk fråga. Visste du själv? Och Johannes sa, ja, du vet det här. Bra svarat när man inte vet. Säger man, du vet det här. Det är väldigt bra. Och då säger den här äldsten till Johannes. Det är de som kommer ur det stora lidandet. De har tvättat sig och gjort sig rena. De har mött Jesus. De har blivit renade i kraften av Jesu blod. Därför står de här. De som kommer och står inför tronen är de som kommer ur det stora lidandet. Det står inte att det är de som har glidit sig igenom livet på en nedförsbacke med ett glas saft i handen. Lite väl underhållna och lite leisure. Sådär. Som har valt den enkla, snabba vägen. Det står inte det. Ibland kanske du tycker det är för tufft, det är för svårt, det är för jobbigt. Jag vet inte om jag orkar. Lyssna. De som står där en dag, de kommer därifrån. De kommer därifrån. Därför att den port som leder in till den smala vägen, den är trång. Och den smala vägen är just smal. Och vandringen gör både dig och mig trötta ibland. Men det finns hopp, min vän. Därför Jesus kommer snart. Så lyft din blick. Lyft din blick. Lyft din blick. Lev i beredskap på att han kommer snart. Jesus. Du vet, den som tillhör honom, den som lever tillsammans med honom, behöver inte vara rädd för den där dagen. För jag vet att många av oss har varit rädda för den dagen. Det är den stora bonusen, inte ens bonusen, det är... Jag vet inte vilket ord jag ska använda för att liksom måla upp det här för dig. Det är liksom dagarnas dag, julaftonas julafton. Det är liksom VM-finalernas VM-final. Whatever, jag vet inte vad jag ska använda för ord. Det här är liksom, det är dagarnas dag. Det är glädjens glädje. Du kan lyfta din blick och säga, det är tufft nu, men Herre, jag vet du kommer snart. Vi tar en dag till. Yes, säger Gud, som din dag är, ska din kraft och vara. Nu kör vi! De står där. De står där. Vi står där då. Du som våndas och kämpar och strider och lider, det kommer en dag. Det kommer en dag. Det finns en evig vila. Det finns ett hopp som övervinner världen. En tro som aldrig kommer kuvas och en kärlek som alltid, alltid, alltid segrar. Och det är i kraft av Jesus. Och jag ska sluta predikan här nu, fast jag kunde hålla på en stund till. Men det gör jag inte nu. Håll på längre, säger någon där. Tack så mycket. Var det 20 kronor jag lovade dig efter mötet? Ja. Har ni läst på detta? Lyssna på det här. Ta det här till dig. Halleluja. Halleluja. Jesus. Det är mycket vi inte förstår när vi ser på den här världen. Det är mycket som vi kan oroas för. Mycket som vi inte har alla svar på. Men de svar vi har, det har vi i ditt ord, Herre. I det som du har sagt, i dina löften, Herre. Och lika sant som du kom en dag hit till den här jorden, Herre. Lika sant är det. Lika sant att du kommer tillbaka en dag, Herre. Jag tackar dig för den dagen vi ska ryckas dig till mötes. För den himmelska festen som vi är inbjudna i att vara med i, Herre. Så helige ande, bara kommer din nåd och din kraft, Herre. I Jesu namn, i Jesu namn, i Jesu namn. Halleluja.